Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej och välkomna till Oskar och Fredrik podcast. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar.
Ja.
Sitter vi här i regnet?
Ja, du, det här vädret nu. Det ska vara sommar, men nej, det känns inte så.
Alltså, jag har haft semester nu. Det här är inne på min tredje vecka. Jag har en vecka och ett par dagar till. Mm. Jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt att varje dag när man vaknar så vet man inte vad man ska göra. Och det blir så här, nej, det blir soffa mer eller mindre. Och jag mår verkligen nästan till gränsen till sommardepression alltså.
Aj, aj, aj.
Ja, men det är så tråkigt, är det inte det? Varje dag, oavsett vad du vrider och vänder på det, mm, så blir det så här, ja, men vi åker dit av. Men så här, ja, men ska vi gå i regnet? Nej, det orkar vi inte göra.
Det finns ju regnkläder.
Ja, men det är inte semester att gå i regnet.
Så. Nej, ja, men det är väl något om semester.
Gå i regnet.
Nej, men bara var.
Jo, men inte i regn.
Nej.
Nej, jag vet inte, brukar du gå ut i regnet ofta? Varje dag, typ så här, i flera timmar.
Kanske inte flera timmar. Ja, men om man ligger ihop det så gör vi det. Vi har ju hund, så att...
Jo, men jag tänker du säga, man åker ju inte någonstans flera timmar för att gå i regn.
Är inte att bada eller?
Nej, jag vet, promenera i butiker.
Jag fattar.
Men däremot så var det ganska kul, för jag åkte nu och hämtade mina lurar ju. Mm. Och då hörde jag ju att de sa att det är ju bränder runt om i Europa. Mm. Och de har väl fått stabilt lite grann i Spanien och så vidare. Och så sa de så här, ja, men fortfarande i Sverige så är det fortfarande lite brandrisk på vissa ställen, tänkte jag sen. Vad fan då någonstans? Jag har suttit och kollat kartan i 3 veckor här nu och det regnar fan.
Det regnar överallt.
Ja, det är helt sjukt alltså.
Ja, men det är min äldsta son, han ska åka till utomlands nu. Och han ska åka till det området. De tror ju att det är någon snubbe som tänder eld på massa resorts ju. Nere i Spanien.
Jaha, för jag läste idag på Facebook att det var någon som hade sagt typ att jag tror fan de här bränderna kanske är anlagda liksom.
Ja.
Men då tänker jag typ så här att oftast när man gör sånt här så känns det som att man vill liksom bilda en ridå för något annat som ska dölja sig nyheterna.
Ja, kanske. Eller så är man bara jävligt psycho. Ja, så springer det kanske. Och tänder eld på massa...
Kanske. Jag känner lite grann så här att jag satt idag och tänkte, jag vaknade idag så vaknade jag att mitt larm gick 8.07. Och det är så konstigt för att jag har haft semester och jag har inte haft larmet på hela veckorna. Men 8.07 så gick larmet. Så jag gick in och kollade lite numerologi och det var lite så intressant och så vidare. Fan, vaknade, gick upp och så helt plötsligt så är mitt träd ute på altanet kluvet i 2. Mm-hmm. Så jag vet inte fan om det är en blick som har slått igenom den eller om det är så liksom att det har bara vält på grund av att det har blivit tungt.
Och så, det är det som har slagit.
Ja, så satt jag och skulle precis grilla precis innan jag kom hit och så precis när jag satte första köttbiten på grillen så spör det, så öppnas himlen. Mm. Så satt jag och tänkte på våra gäster eller typ så här, är det här fan heligt vrede idag? Eller vad fan är det som pågår egentligen här? Så det var riktigt sån här halvpiss idag.
Ja.
Så jag kände Guds vrede mot mig då.
Ja, okej, okay. Och så kände du själv ett heligt vrede innan.
Ja, jag blev så här, fan jävla Gud, det var lite heligt ändå. Och så kände han lite vrede mot Gud som gjorde det här mot mig idag. Allt gick åt helvete för mig. Men jag vet inte, det var verkligen så.
Ja, men nu sitter du här i alla fall.
Ja, med Ellen, så får vi fan ta och förklara vad det här betyder, heligt vrede alltså.
Ja, precis. Så vi välkomnar ju Ellen Jakobsson då, som är författare bland annat till Helig vrede. Det är ju den sista boken du har släppt. Välkommen!
Ja, men tack så mycket.
Ja, det är jätteroligt att ha det här. Men vad säger du om Oskars introduktion här då?
Kan man köra
om
kluvna träd och...
Ja, nej, men det händer väl ganska mycket i livet så där ibland som man kan tolka på olika sätt. Det beror lite på vad man själv lägger in i det och var man själv är kanske. Ja, men lite som du sa, här har man gått i flera veckor och bara tyckt att vädret varit dåligt och så blir det liksom ännu värre. Ja, men det är klart, då har du ju redan en grundstämning som är liksom, men va? Så.
Exakt så. Jag kände verkligen så här, jag stod där med paraply och grillade, du vet, så här, och vände på den här jävla karén, så tänkte jag så här, fan, jag tänkte på den här filmen, du vet, här, vi hade i alla fall tur med vädret, du vet, så här. Jag kände verkligen, vet, deras ångest var det bland semester. Men det är det som är intressant nu, tycker jag, att heligt vrede är ju ett så fint benämning på något så. Alltså det känns ju som att ibland kan man känna att det är heligt vrede just nu allmänt i världen, kan man känna.
Det ligger ju lite motsägelse i orden också. Helig är ju något inom citationstecken, och vrede, det är ju någonting mörkt på något vis. Alltså, det är så jag uppfattar orden i alla fall. Hade du någon tanke på det när du satte titeln?
Ja, men det är det som är så spännande, och hela poängen med att använda den titeln är väl att öppna upp för andra tolkningar. Jag tänker att vi liksom har matats med att nej, usch och fy, läskigt, farligt, absolut inte. Så. Framförallt vi kvinnor tror jag att vi inte ska vara arga, vi ska inte vara besvärliga. Jag tänker att den heliga vreden för mig är ju egentligen, eller när jag har liksom, ja, utforskat mer och mer, kommit fram till att det är ju en livskraft. Inte alls någonting som är liksom, att den kan vara absolut farlig och den kan absolut vara destruktiv i att den vill riva ner liksom saker som inte fungerar till exempel. Men den kommer sig ur en liksom djup känsla av orättvisa till exempel. Vi ser det runt om i världen, människor som känner att nej, men det här är inte okej längre. Sånt vi ser omkring oss, jag tänker klimataktivister som ser att det, liksom, det går inte bra det här, det funkar inte bra, vi behöver göra någonting åt det, ingen gör någonting. Den heliga vreden, den leder ju också till handling. Och det är ju det som är grejen, att jag tror att vi har lärt oss av med både känna den här känslan, för att vi har fått för oss att nej, men det ska vi inte känna, utan bort med det liksom. Eller så blir det liksom, ja men ta och boxa på lite kuddar tills du har gjort av med den liksom. Istället för att verkligen känna in så här, vad är det den vill? Det här är ju liksom en kraft som vill någonting väldigt klokt. Den säger ju att nej, men det här är inte okej. Det här behöver vi göra någonting åt. Och att istället då hitta ett sätt att använda den här kraften till att göra gott. För mig är det ju liksom en kärlekskraft som säger att här är det någon eller något som far illa. Antingen att människor liksom kränker varandras gränser eller att ja, jorden eller ja, vad det nu är liksom, naturen. Och att vi behöver kliva in och säga att nej, vet du vad? Det här är inte okej. Vi behöver göra något åt det här. Mm.
Men vi måste ju klargöra någonstans att du har ju jobbat som präst. Eller?
Mm. Ja, ja.
Du är fortfarande präst. Ja, för jag frågade förut och då sa du att du jobbade med din bok och det tänkte att du kanske hade.
Ja, precis. Men jag har alltså anställning i kyrkan just nu, men jag är prästvig och är ju präst tills
trevligt. Jag är präst. Då är man aldrig arbetslös, då är man alltid Guds arbetsmyra.
Ja, eller när man ser det. Man kan ju vara utan anställning men fortfarande.
Ja, men jag tänker så här, innan jag är faktiskt jättenyfiken på det här. Du är präst. Mm. Du vill förklara vad din bok handlar om. Men nu är det ju så mycket grejer som pågår runt om i världen allmänt. Inte bara snack om liksom, konspirationsteorier och så vidare. Men det känns ju någonstans som att jag kan ju frågasätta att Gud egentligen existerar. Alltså existensen känns ju mer att den kanske aldrig existerat när man börjar kolla på att det är så många människor som börjar prata om forntida astronauter, att vi har kommit hit från andra gudar, från andra planeter och så vidare. Ser du att den guden är inte samma gud som ni tror på som präster?
Alltså det jag märker är att ju mer jag läser och ju mer jag liksom gräver och ju mer jag följer olika trådar så alltså det är ju kulturella liksom, det har ju byggt olika modeller av vad det här gudomliga är utifrån vad vi har upplevt i livet, det är våra försök att förklara någonting. Och sen har vi liksom byggt på de här bilderna. Ja, men det har jag upplevt också. Ja, okej. Då har vi hittat liksom fler som tror på ungefär samma sak, och så blir det liksom mer och mer det. Så att för mig blir nog liksom det här, det gudomliga begreppet blir liksom bara större och större ju mer jag gräver i det, och det blir mycket svårare att fånga in, för att det räcker liksom inte med de beskrivningar vi har, det räcker inte med de liksom vi försöker, jag skriver det i boken också, ibland kan jag få känslan av att vi försöker liksom stoppa in allting i en liten låda och säga yes, nu vet vi, det där är det, och så kan vi förhålla oss till det, för att det är så mycket skönare liksom. Men min upplevelse är att ju mer jag gräver och förstår och läser och möter människor och upplever, så blir det liksom bara större och större, och det för mig blir det liksom svårare och svårare att hitta en liksom definition och så. Du kom in med det här liksom, ja, men det vanligaste teodicéproblemet är ju det här, hur kan Gud vara allsmäktig och samtidigt god när det sker så mycket ondska i världen? Och så kan man grubbla över den. Men då förutsätter man ju att liksom våra mänskliga begrepp på något sätt går att sätta på det här som skulle vara det gudomliga. Och jag tänker att vi människor är så otroligt liksom begränsade i de här, i vårt sätt att tänka kring den. Så att det blir liksom svårt. Ja, det blir svårt att få det att gå ihop, såklart. Men det tänker jag är för att vi inte riktigt kan greppa storheten i det här heller. Vad är liksom en skapande kraft i universum? Hur ska vi liksom kunna få ner det i någon slags här? Ja, det är Gud. Okej, vad innebär det då? Ja, men hur ska vi kunna veta det? Vi försöker närma oss någonting, men det är liksom alltid mycket större. Så att jag, för mig blir världen mycket mer... och jag tror aldrig jag har varit särskilt svartvit liksom, hur jag ser på saker och ting, men det blir liksom ytterligare mer av de här gråzonerna och gråtonerna. Och att allting egentligen bara är olika varianter, olika perspektiv, olika sätt att se på det, människors olika sidor som kommer fram. Det finns liksom inget direkt. Vi kan uppleva någonting som skadligt, eller vi kan uppleva det som ondska. Men jag är inte så säker på att det liksom är en kraft i sig, eller att det är någonting. Alltså vi människor är komplexa varelser, vi försöker leva våra liv. Ibland går det inte så himla bra, ibland går det bättre. Mm, och ju mer vi försöker möta varandra, desto bättre tror jag att det går. Men just nu så bygger vi mest upp de här olika sidorna och skapar ännu fler liksom, orsaker till att inte mötas. Och då blir det ju bara sämre, som jag ser det.
Hur länge har du varit präst?
Sen 2010.
Det är ju typ 13 år då. Om man tänker så här då, din tro från som du hade innan du prästväg dig fram till nu, har den förändrats på något vis, eller har du fortfarande samma grundtro, eller är du med på vad jag tänker?
Jag tror att det är lite både och. Jag har alltid haft en tro som har varit alltså upplevd. Ja, alltså min upplevelse av någonting som jag har kallat för Gud. Och sen så har jag fått fler dimensioner till det, och så har jag byggt på den bilden. Liksom. Och jag tror att en del av den grundupplevelsen, den relationen finns ju liksom kvar nu. Men jag tror att det har liksom fått fler facetter, om man säger så. Det som jag ser som det gudomliga har fått fler sidor och blivit mycket mer komplext. Men också mycket... på ett sätt liksom enklare förhållas till, för att jag kan ändå inte greppa det, så att jag kan lika gärna, liksom, jag behöver inte försöka så himla mycket heller, eller att jag måste vara på ett visst sätt, utan jag kan liksom tillåta det. Det bästa tycker jag har blivit när jag liksom nyfiket bara undersöker, vad spännande, hur kan jag liksom förstå det här? Oj, nu ser jag någonting nytt, det här är helt nytt för mig liksom. Och vad intressant, istället för att oj, hur ska jag försöka passa in det här i den här lilla lådan liksom, för det här visar ju på någonting helt annat. Men, och det är där jag kan ha lite svårt för religioner, för att det är på något sätt, religionerna kräver ju på något sätt att det finns staket någonstans runt som säger att det här ingår och det här ingår inte. Och jag tycker det blir svårare och svårare, för att det, ja, jag vet inte hur jag ska kunna rymma någonting i någonting, utan det fortsätter bara växa större och större.
Ja, men jag tänker typ, för dig Gud, vad är Gud för dig?
Alltså det förändras också. Och jag rör mig mer och mer mot, jag vet inte. Jag gillar, jag har alltid gillat mystikerna. De pratar ju ofta i språk liksom, där de säger att det går inte att beskriva vad Gud är. Det går bara att beskriva vad Gud inte är. För att vi har liksom inte orden som på något sätt räcker till för att beskriva. Vi kan bara säga att ja, men Gud är inte bara det där. Gud är inte bara det. Gud är inte det. Gud är inte det. Men det är svårt att hitta orden. Och där tror jag att jag rör mig mer och mer. Att jag liksom känner att hur sjutton ska lilla jag kunna veta det? Alltså det är ju helt omöjligt. Jag kan uppleva någonting som en relation till någonting som är närvarande i mitt liv. Och där jag är i liksom kontakt och i relation till det här och rör mig i det i mitt liv. Och jag har kallat det för Gud tidigare. Men sen så började jag fundera på, men hur vet jag liksom, har Gud ett eget medvetande eller är vi alla del av Guds medvetande? Sådana här saker kan jag fundera över och då blir det omöjligt att förstå vad Gud är.
Ja, det går att dra det hur långt som helst såklart.
Ja, ja. Och, men det gör mig liksom inte så mycket längre. Jag har liksom släppt det där att jag måste förstå det. Jag fortsätter undersöka nyfiken, för jag tycker det är otroligt spännande. Och att liksom, oj, nu hittar jag fler dimensioner. Oj, nu hittar jag fler dimensioner. Och jag är lite nyfiken på liksom, vart ska det här ta vägen? Men jag har inget behov av att liksom, yes, där satt den. Nu vet jag.
Har du läst Bibeln? Jag menar, det är ju det som gör det så intressant när man, jag tycker det är intressant när man är präst eller vad man är, och så läser man Bibeln och så börjar man läsa alla de här konstiga historier om jättar, Nefilim och alla de här sakerna. Och då helt plötsligt så blir det liksom som en sagoberättelse mer eller mindre. Alltså det är ju lika stor möjlighet att tomten existerat när man sitter och läser de här historierna än att den inte har existerat. För att allt är ju på något sätt en slags sagovärld. Eller tror du på allting som står där i Bibeln? Tror du på Adam och Eva? Tror du på alla de här grejerna? Eller ser du bara att det här är bara något metaforiskt?
Alltså jag tänker ju att Bibeln består av en massa berättelser som människor har skrivit ner för att försöka förklara och förstå liksom vad de upplever i relation till någonting de kallar för Gud. Det finns ju otroligt mycket motsättningar i Bibeln, så det går ju inte att säga så här, tror du på Bibeln eller inte, för att det är en omöjlighet, för att det finns så mycket motsättningar. Så ska du tro på det, då kan du inte tro på det där, för det står ju i Bibeln. Så att det är liksom, för mig finns det inget så här, tror du på Bibeln, utan jag tänker ju att Bibeln är liksom människors försök att beskriva det här, och sen har det förts vidare genom liksom generationerna som något slags någon slags grund som vi liksom har och titta på vårt liv ur genom de här glasögonen. Men de har ju också förändrats genom tiden för att livet förändras och för att religionen har förändrats. Och där tänker jag, för mig är det liksom inte så himla statiskt det heller. Och för mig är det lite svårt att tänka att det liksom skulle vara ett heligt dokument som har satts ihop. Hyfsat godtyckligt kan jag tycka. Jag menar, det är ju någonstans där man har satt ihop alla de här bibelböckerna. Men det finns ju otroligt många fler skrifter som inte kom med. För att någon tyckte att den där skulle vara med, den där inte. Men läser vi andra texter så får vi kanske en helt annan uppfattning om saker och ting. Kristendomen har ju också tagit olika vägar genom historien. När den blev statsreligion i Romariket till exempel så blev den mycket mer liksom definierad. Och då valde man ju liksom en väg av kristendomen. Det fanns ju liksom flera. Och då valde man den som passade mest in i det här liksom ganska krigiska samhället. Och vad man liksom ville med texterna och så. Men det finns ju jättemycket mer. Och att det liksom inte skulle fortsätta att vara människor som upplever saker som de skriver ner. Som är lika heligt, eller vad man ska säga, som de här texterna som har hamnat i Bibeln. Det tycker jag också är konstigt. Så
Men jag bara funderar på, för jag tänker typ så här, jag tycker att det är ganska, alltså nu bara, jag tycker det är så intressant att prata med dig, för jag tänker typ så här att kristendomen har ju varit ganska blodig egentligen. Och jag tycker att det känns så konstigt att man sitter och egentligen och säger typ så här att, ja men det är muslimer, de krigar i Guds namn. Men det gjorde ju kristendomen hela vägen tills de tog över hela världen.
Och gör fortfarande.
Ja, och varför ser man inte på det på samma sätt? Tror du?
Nej, men det är här jag tänker att det finns så mycket där man liksom har. Och det var ju det jag liksom märkte. Ju mer jag skrev i min bok och ju mer jag liksom backade tillbaka och tittade på saker från lite håll. Då ser man ju saker på ett annat sätt än när man är mitt uppe i dem. Och det är det som är vårt problem, att vi är så mycket mitt uppe i saker och ting. Så vi kan inte ens se vissa saker för att de är så normala för oss. Det har blivit så normaliserat att det är på ett visst sätt. Så vi tänker inte ens på att, fast det här är ju inte vettigt liksom. Eller det här går ju inte ihop. Eller det här är ju inte bra. Och det var ju det jag ville med min bok. Det var ju liksom att på något sätt ta steg tillbaka och titta på det och säga så här, men alltså vänta nu, om vi tittar på det här liksom nu har vi byggt den där religionen eller det här samhällssystemet, kapitalismen, vad det nu är liksom. Tycker vi att det funkar bra? Liksom, ger det rätt förutsättningar för människor att leva goda liv idag? Nej, jag tycker inte det. Ja, men då kanske man måste titta på det och säga så här, då kanske vi behöver förändra vissa saker eller se, har vi misstolkat eller ja, vad kan vi göra åt det här så att livet kan bli bättre för människor och naturen och djuren och ja, men allt det här liksom runt om på jorden. Och där tror jag att vi blir så hemmablinda så att vi ser liksom inte att, fast vänta, det här är inte ett bra system. Vi kanske skulle ha ett annat, men det finns liksom inte ens, det är som att allt det här är naturlagar som, ja men så här är det. Nej, det är ju vi som har bestämt det. Det är vi som upprätthåller allt det här. Och det är vi som kan säga, jag tycker inte det funkar. Ska vi hitta på något nytt liksom?
Nej, men precis. Och jag fastnade lite på det du sa med romarna där. Att de plockade det som passade deras krigiska natur lite grann.
Eller situationen. Situation, eller
ja, precis.
Jag tror inte att det är deras natur, utan det var väl mer kanske... Ja, men situationen och styret i landet eller vad det nu är. Liksom.
Precis, och då tänker man ju det också. Varför kan man inte göra så nu också? Och vem skulle skriva om Bibeln i sådana fall?
Nej, men jag tänker, alltså de människor som jag möter, de gör ju det här på olika sätt. Alltså, jag vet när man började prata för några år sedan om de här människorna som liksom såg religion lite som ett smörgåsbord och plockade lite här och lite där, det de tyckte liksom, men det här funkar för mig, jag tar den. Den här meditationsformen funkar för mig, men jag vill också ha kvar det där, för det gillar jag. Och så plockade de ihop sitt eget liksom. Och så vet jag att det var lite sådär, nej men så kan man ju inte göra, man måste på något sätt köpa hela paketet för annars så får man inte helheten och sånt där. Men jag tror att det är en utveckling som är god. För jag tror att den gör att vi börjar titta på, ja, fast det där är faktiskt inte så himla bra. Varför ska vi med det paketet överhuvudtaget liksom? Det där liksom kommer från en tid när det kanske fanns något vettigt i det, eller man ville någonting mer som kanske redan då inte var särskilt bra, men det blev liksom normaliserat. Men att vi liksom behöver titta på de där grejerna och så. Och jag tror ju att det är sunt. Jag tror inte att religionerna kommer att överleva om vi inte liksom öppnar upp så.
Nej, precis, och anpassar dem lite till samhället som det ser ut idag. För det har hänt lite grann.
Ja, och ibland så tror jag att man, det hör jag också liksom, att nej, men det är inte bra om vi anpassar oss. Men jag tänker att det handlar inte om att vi ska anpassa liksom grundbudskapen, utan det handlar om att vi ska liksom ta fram dem på ett sätt så att de är applicerbara idag. Och så som jag ser, och det är det jag försökt liksom visa i boken också, att det finns ju jättemånga exempel på när jag inte tycker att det funkar särskilt bra i våra kyrkor och församlingar och runt om, där man då liksom säger att ja, men... Och då tänker jag så här, men är det här det bästa vi kan åstadkomma om vi utgår från kärleksbudskapet? Och det är där jag tycker inte att vi lever efter de här. Vi lever ju inte efter det som Jesus pratade om och visade på, för det är alldeles för besvärligt. Och så har vi kommit fram till någon slags medelväg som vi möjligtvis kan klara av liksom. Och sen tycker vi det är konstigt att det inte funkar liksom. Men då kanske vi behöver titta på det och säga så här, men om han pratade om den här liksom ovillkorliga kärleken, den här radikala kärleken, men vad innebär den då? Vad innebär det? Ja, men då kanske vi kanske inte liksom kan stå där i våra kyrkor och ha vårt silver och allt det där. Vi säger vi förlorar en massa pengar nu för vi förlorar medlemmar. Hur ska det gå? Det kanske är jättebra. Vi kanske kommer tillbaka till rötterna där vi möts människa till människa. Där vi tar tillvara på andra människors liksom goda förmågor. Och där vi liksom organiserar oss på ett helt annat sätt. Som jag tror skulle vara mycket sundare. Och i linje med vad Jesus faktiskt pratade om liksom, och visade på.
Jag tror ju någonstans att man, som du var inne på att applicera in lite grann där Fredrik med samhället. Så jag tror ju i dagens läge så är det ju så att människan har ju tappat hoppet för mycket. Det går ju inte alls bra i alla fall framförallt nu i Sverige och våra samhälle och så. Och så tänker man typ så här, hade jag velat gå till kyrkan nu, så hade jag velat liksom känna att jag kommer dit och att man på något sätt liksom ger mig hopp för att det kommer att bli bättre tider, att man ska hålla ut och prata liksom om samhällsproblemen som kanske är, och liksom inte gå ifrån tron, men att människor som kommer dit ska kunna liksom få träffa likasinnade som kanske inte mår bra för vissa anledningar, och att man känner liksom samhörigheter, inte bara efter Guds kärlek men också för samhällsproblemen som man kanske behöver lite stöttning via andra människor också, om man pratar och så vidare. Så att jag känner någonstans att för att kyrkan ska funka igen så måste man ju prata nutidsspråk än att prata kärlek.
Och det tror jag att man gör på väldigt många håll. Jag tror man gör det på jättemånga ställen, och jag tror att det finns jättemånga både församlingar och liksom anställda och frivilliga och gudstjänstvärdar och kyrkvärdar och liksom engagerade människor som gör otroligt mycket gott liksom inom kyrkan. Men vi liksom når inte riktigt ut med det. Och sen så tror jag att att kyrkan liksom har en historia av att vara statskyrka. Och det tror jag försvårar en del. För att vi har en ganska komplicerad liksom hierarki och organisation som är ganska trög. Så det är svårare att liksom spontant säga vi lägger om verksamheten och fokuserar på det här, för det är vad samhället behöver just nu. Och det tror jag vi skulle behöva mer av. Vi skulle behöva vara liksom, jag önskar att kyrkan var mycket mer liksom aktiv röst i samhället. Inte liksom partipolitiskt, men jag menar, Jesus var superpolitisk. Det går liksom inte att komma ifrån. Det är klart att kyrkan har en åsikt om olika frågor, vilket vi borde ha, för att det liksom, vi verkar inte i något slags liksom parallellt rum som är kyrkan, utan vi verkar ju i samhället. Kyrkan är en del av samhället, men jag kan uppleva att kyrkan hamnar vid sidan om, och att du går till kyrkan och då går du liksom, du går hemifrån, du går från ditt eget liv och så går du in i någonting annat, istället för att liksom få ihop det här till en helhet och se att det här är en del av liksom vardagliga livet. Och jag vet att vissa upplever det så, människor som kommer till kyrkan för att få någon slags påfyllnad inför liksom veckan som kommer, går därifrån inspirerade och sen liksom lever det i sina liv på olika sätt. Men jag önskar ju mer av det. Jag önskar att kyrkan var mycket bättre på att liksom vara en aktiv del i människors liv och relevant i alla de problem vi har, vad vi stöter på, att det inte är så liksom verklighetsfrånvänt som jag kan uppleva att det är ibland.
Men jag får ju säga, Fredrik, jag vet inte om du håller med mig i det här, men jag har ju en sån här jävla upplevelse av kyrkan, att det är verkligen, när du kommer till kyrkan då är det verkligen, då är det tyst. Du ska vara tyst. Det är så här det är bibliotek, och hon som går runt där, hon ser ut som hon har liksom gått och jobbat i bibliotek i 800 000 år. Och man känner någonstans typ så här, vad fan är det, att här inne på kyrkan så känner man sig inte ens välkommen. Man känner sig typ så här, om någon pratar högt så ser det som alla tittar på det. Tysta. Och det blir så här, vad fan ska jag där och göra? Jag mår inte bra där. Jag mår ju skitdåligt av att inte kunna uttrycka mig. Mm. Det är jättekonstigt. Jag vet inte, måste man göra det så jävla heligt att man inte liksom får, alltså det känns ju verkligen inte som att jag kommer dit och pratar högt liksom. Det blir så här, ska jag ställa en fråga så känns det som att jag måste viska frågan.
Mm.
Och det är lite det som har varit mitt problem också, att det är som att inte hela liksom, människor får inte riktigt plats. Alltså
nej,
det liksom, alltså hela människan får inte heller plats. Och det skriver jag ju om i boken också. Jag önskar ju mer av det liksom gudomligt feminina, vilket jag också kopplar till mer av kroppen, mer av det som är oj, jag hostade, istället för att då känna så, oj förlåt, störde jag någon, så är det ju liksom, det är någonting naturligt, eller jag behöver röra på mig just nu, nej, nu ska vi sitta ner, aha, nu ska vi stå upp. Och jag tror att ett av problemen är att det blir en sån liksom fast ordning, och vissa tycker att det här är skönt för att de vet exakt vad som händer, de som är regelbundna kyrkbesökare går till en annan församling och känner att det är samma, ja men jag kliver in där och så vet jag vad jag ska göra liksom. Men för den som kommer utifrån så är det mycket svårare, för då vet man inte alla de här små, jaha ska vi resa oss här, jaha ska jag sitta ner nu, okej nu kommer det där, och det skapar en otrygghet och en osäkerhet som gör att man känner så här, nej men här kan inte jag riktigt slappna av och vara mig själv bara. Och det är ju synd.
Man får ju panik när barnen gråter på ett dop liksom. Och vi säger, oh shit, vi är en kyrka, tyst då nu.
Ja, precis.
Och man bara, hallå, det är så här.
Det känner jag igen.
Men
där händer det också mycket. Jag vet ju, jag känner ju jättemånga präster som är otroligt och även då sådana som jag inte känner som är jättebra på det här och handskas med barn och verkligen är tydliga med att det här är en barnens gudstjänst, låter de så låter de. Det är liksom inget, och där liksom verkligen målet är att få människor att slappna av och njuta av den här stunden istället för att, ja men som ni beskriver, känna sig orolig för att nu är det något som ska störa och sådär. Men jag tror att vi behöver, och det är här när jag började liksom forska i det här med det gudomligt feminina och insåg liksom att kristendomen är ju en patriarkal religion. Den har liksom precis som samhället, och det är därför den har sin plats i samhället, tror jag också, i det patriarkala samhället där liksom mannen är norm. Vi har Gud Fadern som är skaparen. Jag vet när jag var gravid med min son och liksom tyckte det var så otroligt konstigt att tänka mig att liksom att den manliga delen av Gud var skaparen när jag liksom byggde liv i min kropp. När det är jag som genom min kropp kallar in en ny själ in till den här jorden. Det sker genom min kropp. Men det är inte kvinnokroppen, det är inte kvinnan som är liksom skaparkraften. Det är ju jättekonstigt. Och det är patriarkatet liksom. Det är ju den patriarkala modellen som har skapat det här. Och där tror jag att vi tappar så otroligt mycket också av att liksom mötas på ett annat sätt. Att få vara närvarande med kropp och själ. Att få röra på oss. Att liksom, det blir så, för mig har kyrkan blivit så otroligt mycket liksom intellekt och ande. Snarare än liksom själ och kropp. Där vi möts och vi har liksom samtal, men de där djupa liksom upplevelserna att här vill min kropp dansa. Jag vill dansa ut den här bönen för att min kropp vill liksom tala den. Det är inte, jag vill inte bara säga det med ord och sitta där tillknäppt, utan jag vill göra det med hela min kropp liksom. Det ses ju som jättekonstigt.
Dansa på Lisianna.
Ja, men precis. Och liksom, och vi sjunger så här, det ska vara ära och halleluja. Men det är fortfarande liksom, det blir bara ord och eventuellt så ställer vi oss upp och eventuellt så kanske vi ler. Men liksom att kroppen får tala de här sakerna också. Och för mig har ju det varit är det okej med att byta spår lite här?
Ja, självklart.
Ja, kör på.
Vad bra. Nej, men när jag började skriva på den här boken så var jag sjukskriven för utmattning. Och hittade då någon som, en kvinna som heter Maja Luna som jobbade med det här med helig vrede. Jag tyckte det lät så otroligt spännande. Det var verkligen, det kom in i mitt liv när jag verkligen så där, ja, här är något spännande. Och hennes poäng var ju liksom att vi håller tillbaka så mycket, vi håller inne så mycket, vi stänger in så mycket i våra kroppar så att vi mår dåligt. Framförallt kvinnor. För vi ska inte vara arga, vi ska inte vara till besvär, vi ska inte vara i vägen, vi ska inte liksom så här. Det var mycket mer än bara liksom ilska och vrede. Det var mycket mer det här att liksom få ens ta plats liksom. Och det var så befriande att börja utforska det här. Och vad säger min kropp? Liksom? Vad vill min kropp? Och samtidigt så började jag utforska det här med embodiment. Som ju handlar också om liksom, att förkroppsliga någonting. Istället för att bara liksom, tänka det. Och så. Och vad känner vi? Och var sitter det i kroppen? Och, ja, men det fanns otroligt mycket mer. Och ju mer jag liksom, utforskade det här, desto svårare märkte jag att jag fick för att vara i kyrkan också. För att liksom, det var som att jag höll på att explodera ut i någonting mycket större liksom. Jag tror att det finns på så många olika, det är inte så enkelt som att säga att det bara har att göra med kyrkan heller, utan det är ju vårt samhälle också, där vi inte ska liksom vara på ett visst sätt, där vi håller tillbaka, vi stoppar undan och så det hänger ju ihop, och min bok handlar inte heller om bara liksom en kritik mot kyrkan, utan jag försöker hitta liksom vad den röda tråden här på något sätt, och vad kan vi göra åt det här, för jag tror att det här är väldigt osunt för väldigt många människor. Liksom.
Vad säger dina kollegor och sånt runt om liksom, prästerskap och så vidare om din bok?
Alltså, jag har mött väldigt många som tycker att det är spännande. Men jag har ju inte direkt fått någon reaktion från liksom, kyrkan så, eller någon så aktiv i kyrkan. Jag vet flera präster som har läst boken som jag, alltså präster jag känner, som säger ja, men jätteintressant. Liksom. Men det är inte och någon som skrev liksom att ja, men det här är verkligen vad jag längtat efter äntligen. Men jag har liksom inte fått några andra direkta reaktioner än på någonting liksom. Det är snarare ganska tyst, tycker jag.
Vad är den största anledningen till att du inte har en anställning som präst längre än nu då?
Men jag var sjukskriven där. Jag jobbade som fängelsepräst då. Vilket jag älskar. Det är ett fantastiskt arbete. Men, Men det är också en delad tjänst där man är halvtid i församlingen och halvtid på fängelset. Och att liksom samtidigt vara en ensamstående småbarnsmamma, det gick liksom inte riktigt ihop att ha alla de här bitarna. Så då blev jag sjukskriven och sen så började jag liksom försöka trappa upp. Men sen, och jag försökte även liksom få över mer av, för det jag ville var ju fokusera på arbetet på fängelset. För det är det jag tycker är så otroligt spännande och givande och meningsfullt. Där jag liksom möter människor, där det händer saker. Liksom. Men det gick inte att förändra tjänsten. Och till slut så kände jag bara att det funkar inte för mig det här längre. Liksom. Jag kan inte hålla på och anpassa mig och liksom förhålla mig till det här. Och känna att jag tror inte att det kommer bli bättre. Så då sa jag upp mig.
Mm.
Och det var ju... Det är över 1,5 år sedan. Och då skrev jag ju boken också. Jag hade ju börjat lite innan sådär. Men då blev det ju mer fokus på det. Liksom.
Mm. Tror du att du... alltså om man tänker på det... En traditionell präst då. Jobbar han eller hon bara i kyrkan så att säga? För du pratar ju om att... Du ska gärna få berätta mer om just ditt arbete i fängelset sen. Men jag tänker just det att få vara ute med folket och göra skillnad där. Är du med? Mm.
Ja, alltså för mig har det alltid varit... Jag tror aldrig jag har liksom känt en kallelse efter att vara liksom församlingspräst. Och bara vara liksom, och ha dopvigsla begravningar och gudstjänster. Arbeta med församlingen så. Utan jag har ju velat ge mig ut antingen helst fängelsepräst, vilket jag ju har haft turen att kunna jobba med i olika omgångar. Men annars sjukhuspräst, arbetslivspräst, alltså komma ut där människor är. Det har ju alltid varit min dragning liksom. Men sen, även om man jobbar i församling så har man ju väldigt olika slags tjänster. Det kan ju vara fokus på barn och ungdomar till exempel. Då kanske du har olika barngrupper, då möter du även föräldrar och det är mycket liksom existentiella frågor som dyker upp där. Där har man en jätteviktig funktion. Liksom. Man jobbar med konfirmander, ungdomar, olika barngrupper. Det kan vara läger, familjeläger.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Eller så kanske man har en inriktning på vuxna. Då kanske det är mer liksom fördjupande föreläsningar, retreater, det finns ju de som har mer fokus på musik och jobbar med musik, de här teknomässorna till exempel, och liksom att man hittar olika uttrycksformer där som
passar. Är det teknopräster som står där? DJ Tech.
Ja, det har inte jag.
Vad förklara lite mer, vadå?
Techno. Nej, men det var, ja, det kom för flera år sedan. Det har varit otroligt populärt. Teknomässor de skapade och har haft i kyrkor då. Där...
Står de och dansar techno inne i kyrkan?
Ja.
Va?
Och spelar...
det har jag missat.
De skapar alltså musik med liksom... jag kan ju inte techno så jag är inte så bra på det. Men jag har varit på en teknomässa i alla fall. För de här har också varit att de har rört sig runt, att de har kommit med sitt koncept till en församling som de gjorde till den församling där jag jobbade till exempel. Och så skapade vi en teknomässa där, och då har de här liksom liturgiska momenten och bönerna som finns i en vanlig gudstjänst har de då tonsatt och gjort teknomusik av. Liksom.
Och så sitter alltså och de liksom och typ tar upp vårt schack och står och dansar hela natten i kyrkan.
Jag skulle säga att det inte är något upp vårt schack. Och inte hela natten, utan det har ju varit alltså, teknomässor. De har varit otroligt populära. Det kan inte säga. Det har varit superspännande. Och det har varit någonting som har också där kyrkan liksom kanske har hittat en annan väg att liksom nå människor och möta människor sådär.
Ja, men det, jag tycker...
Där man får uppleva någonting liksom.
Ja, jag tycker det är halva grejen när man, nu, jag märker ju att jag är inte direkt uppdaterad på vad som sker. Det har hänt en del sen jag besökte kyrkor senast, men det här är ju något som jag tycker låter väldigt positivt, att man vågar öppna upp för sådana här saker. Och som du säger, att det kommer liv och rörelse, det, man behöver inte sitta still och det här.
Nej.
Fyrkantiga som en annan är van vid. Nu är jag, hur gammal är jag? 47. Så att det har säkert hänt en del de senaste åren såklart. Men och det där är väl också lite kulturellt och vart vi är någonstans i samhället. Så någonstans så tänker jag att det finns ändå en del krafter inom kyrkan som vill få in samhället i kyrkan, eller få ut kyrkan i samhället. Så
att det är klart att det finns otroligt många i kyrkan som vill att kyrkan ska vara relevant och nå människor i deras liv. Men jag tror också att det är där jag liksom har också försökt förstå så här, vad är då problemet? Vad är det jag tycker är problemet? Liksom? För det är ju inte problemet. Men jag tror att jag upplever mer och mer att det också finns djupare i själva liksom teologin. Så finns det saker som jag inte riktigt upplever öppnar upp vägar för människor att komma bättre i kontakt med sig själva eller någonting gudomligt eller jorden eller vad det nu är, sin heliga vrede och allt det här liksom. Utan vi fokuserar väldigt mycket på förlåtelse till exempel, och förlåtelse har ju en jätteviktig roll, men problemet kan också bli att vi förlåter alldeles för snabbt för att det är väldigt fint att förlåta, vilket innebär att jag är inte färdig med det här. Jag har inte fått någon upprättelse, jag har inte fått liksom någon klarhet i vad som hände, jag har inte fått säga från den som blir arg, jag har inte fått allt det här liksom. Men i och med att jag har sagt att jag förlåter och säger alla, åh gud vad fin du är, jättebra, vad skönt för dig. Och då är det väldigt svårt sen att komma, fast någonstans i mig är fortfarande skitförbannad. Och där tror jag att de här sätten vi har att förhålla oss kring de här sakerna ibland har stängt in mer än vad det har öppnat upp för att liksom få bort det här och rena och skapa liksom, alltså öppnare. Jag tänker ibland att har man relationer där det är någonting liksom som har gått fel eller någonting blev inte bra, någon är ledsen, upprörd och sådär. Det är klart att man kan liksom säga såhär, ja men jag förlåter dig, ja men vad skönt, nu går vi vidare. Men det är någonting som ligger kvar där och skaver i relationen, för det är inte riktigt utrett. Och för att det ska kunna göra det så kanske den här heliga vreden behöver ta plats liksom, eller den här ilskan och säga så här, jag är skitförbannad över det som hände liksom. Okej, är du? Och så att det tas emot liksom. Och där tror jag att vi behöver få bättre hjälp att hitta sätt att handskas med den här vreden så att det inte bara blir något destruktivt där jag vill slå dig på käften liksom, eller liksom något sånt av det, utan att det verkligen liksom får bli någonting bra där man liksom kan ta emot och se de här sakerna och säga att ja, för mig är det jätteont, för jag tycker det är skitpinsamt att det hände liksom. Det är mycket skuld och skam som ligger där också. Men på något sätt har vägen framåt ofta varit förlåtelsen. Och jag tror att risken är att vi har då ett system i kyrkan där vi varje gudstjänst kommer till det här förlåtelsemomentet där det är sådär, bekänn nu dina synder. Ja, vad är det för dumt jag har gjort nu då? Sådär, ska vi komma på varje gång liksom. Och jag tror att det ger ett felaktigt fokus på att vi gör fel. Istället för att säga såhär, vi är människor, självklart kommer det hända saker som inte blir bra. Men det handlar inte om att jag behöver söka förlåtelse. Det handlar om hur kan jag läka det här? Hur kan jag förstå mer vad som hände? Hur kan jag hitta sätt att liksom bygga vidare på den här relationen? Det är så otroligt mycket mer komplext. Men i och med att vi liksom har fastnat i det här att med förlåtelsen, så tror jag att vi stänger till om andra vägar. Vi öppnar inte upp det.
En fråga bara. När man går på gudstjänst. Jag tänker alltid att det är söndagar. Men det kanske är alltid olika många dagar. Bjuds det, alltså bara en tanke, bjuds det på kaffe och fika, eller är det bara typ, för jag kan även minnas att jag har gått på gudstjänst och någonsin fått en kopp kaffe typ.
Alltså ofta har man ju kyrkkaffe efteråt. Det kan ju vara olika, alltså dels så är det ju ofta att man har gudstjänster på söndagar, som sagt, det är ju liksom den traditionella dagen. Ofta, det är säkert olika i olika församlingar och olika i olika kyrkor. Ibland kan det vara att det inte är praktiskt möjligt att ha fika här för att vi sitter i en liten 1100-talskyrka ute på landet. En iskall, vi är här på vintern, vi vill bara gå hem efter gudstjänsten för att vi har inget utrymme att vara i som är varmt. Då skippar man kaffet liksom. Men annars så upplever jag nog att det är en del av själva konceptet, för att det är där man kan mötas och samtala, ja, och det är där man kan liksom...
Men jag har bara in min att jag någonsin fått en kopp kaffe in i kyrkan. Så har jag någonsin fått det eller inte? För jag tänker, det är ju en bra samlingspunkt typ, och kaffe och fika.
Men ofta är det ju i ett församlingshem kanske bredvid kyrkan. Mm. Och inte i... Vissa kyrkor har ju alltså nere... när man kommer in i kyrkan, att det finns utrymme där att samlas efteråt och fika lite innan man går hem, om man inte har ett församlingshem i närheten. Annars är det ofta att det kanske är en, ja, men lokal bredvid eller något sådär som man kan gå till.
Jag tänkte, jag är ganska frågvis, jag tycker bara det är kul. Men jag har en fråga. Du som är kvinna,
ja,
och präst,
ja,
och så din tro. Så tänker jag typ så här, och du vet ju hur fysiken funkar. Tror du någonstans att verkligen att Jesus blev, är Guds son som kom från ingenstans in i Marias mage? Eller tror du att det kanske var Josef själv som hade gjort den här gravid och de inte var gifta?
Jag tror att det är större chans i så fall att det inte var Josef som gjorde den gravid, men att hon blev gravid på något annat sätt. Alltså av någon annan man i något sammanhang. För mig finns det ju ingen liksom vits i att liksom hålla fast vid att hon måste ha varit oskuld. Och att det här var liksom, ingen man var inblandad. För mig finns det ingen liksom, det gör det inte på något sätt till något heligare eller finare eller bättre eller något sånt där. Utan jag, för mig är det ett sätt det har varit ett sätt att särskilja henne. Liksom att eftersom kvinnans sexualitet är ju inte alls bra historiskt sett så, ska kuvas och kontrolleras och så. Så att därför blev det ju liksom, ska vi nu höja upp den här kvinnan i kyrkan, så är det klart att hon ska vara oskuld liksom. Så att alla kvinnor ska vilja vara oskulder fram tills de är gifta och så. Så för mig har det liksom inget, jag tror snarare att det var tvärtom, att hon inte alls var liksom oskuld.
Men jag tror du någonstans att man hoppar nästan över hela Jesus tid tills han är typ 30 år i Bibeln. Ja. Vad är det som gör att det hoppar det hoppet? Och du som är inom det här andliga spåret, kan inte Jesus bara ha varit liksom ett medium eller en healer typ?
Absolut. Nej, men jag, ja. Nej, men jag tänker så här att nej, men alltså, ju mer jag har liksom fördjupat mig i det där och så tror jag ju att jag tror att Jesus kom med någonting väldigt unikt i att han hade en relation till liksom det gudomliga och hade en förståelse för liksom det gudomliga och människans roll i livet på något sätt. För mig är det inte... Jag upplever inte att han säger jag är Guds enda son. Jag upplever att han beskriver det som att jag är Guds barn och att vår relation till det gudomliga är som till en förälder. Det vill säga att det är en intim relation. Det är inte liksom... Det är inte något abstrakt Gud, det är inte någon som är någon annanstans och liksom så. Utan det han ville med att säga fader eller pappa, det var ju att liksom föra Gud närmare och säga att vi är i relation med det här gudomliga. Så nära är det liksom. Och att han liksom vandrade runt på jorden i det här visade ju för mig också att det gudomliga finns i oss människor. Det är ju hur jag upplevde. Sen upptäckte jag när jag jobbade med min bok också att jag hittade en man som jag inte minns namn på just nu, men som han jobbar med arameiska, det språk som Jesus pratade på den tiden. Och där han då har ett ord som är Abon, som enligt honom då troligtvis är det namn som Jesus använde för Gud, som då sen har blivit liksom fader, pappa. Men att det ordet i sig betyder the great birther. Alltså framfödaren eller födaren så. Och att det kanske inte alls var så nödvändigtvis liksom manligt. Utan snarare förälder. Men att det återigen i den här patriarkala liksom, sfären som det rör sig i. Blir fader, pappa, ett manligt liksom. Men att det här är boende fram. Och för mig då, när jag ändå höll på och grubblade över det här med då att jag skapar liv i min kropp som jag sen föder fram, så blev det ju självklart liksom att ja, den som föder fram det är liksom the great birther, ja, den stora vulvan liksom. Det är ju det gudomliga för mig snarare. Mm.
Härligt, en stor gudomlig vulva som är uppe ibland.
Ja.
men tror du någonstans typ så här att alla religioner, typ eftersom du tror på kristendomen, så tror du att alla religioner har någonting vettigt att komma med, eller tror du typ att kristendomen är den enda rätta läran typ?
Nej, alltså jag tror att det är olika sätt att beskriva saker och ting utifrån. Hade jag vuxit upp någon annanstans, så hade jag förmodligen haft en annan religion. Beroende på vilken som var liksom majoritetsreligionen, eller den som mina föräldrar hade. Eller, alltså så. Jag tror att jag är kristen för att jag har växt upp här med i ett kristet samhälle. Liksom. Så det tycker jag skulle verka väldigt konstigt om det är så att vissa människor har liksom fått ta del av det riktiga och resten har inte det. Liksom. Jag förstår inte riktigt hur den guden skulle ha jobbat då. Liksom. Det verkar, ja. Jag tänker snarare att det gör våra olika försök att tolka det vi upplever och det vi liksom har hört berättats för oss. Vi försöker bilda oss en uppfattning om hur kan det här liksom funka. Och utifrån också de liv vi lever. Jag menar, livet här i Sverige är otroligt annorlunda än om du lever i ett land där du har liksom torka, där liksom vatten är livsviktigt. Medan, ja, som ni började här med, här får vi regn och regn och regn. Liksom. Det är klart att det kommer att ge oss olika förutsättningar och ge oss olika sätt att se på livet. Vad vi får och vad vi behöver och sånt. Och det kommer visa sig hur vi liksom skapar de här praktiska förhållningssätten till livet och som sen hamnar i någon slags liksom kultur och religion, som att det hör med något gudomligt att göra snarare än kanske, ja, att det bara handlar om hur behöver vi kunna leva på den här platsen liksom.
Din bok som Helig Vrede, om man börjar läsa den boken, vad är egentligen det man får med sig, tänker du? Typ, vad är det viktiga med din bok?
Jag tror att det kan vara olika saker. Den rör sig över lite olika områden. Och det är ju också för att jag rör mig över olika områden. Och livet rör sig över olika områden. Jag fick faktiskt ganska nyligen ett meddelande från en kvinna som hade börjat läsa boken. Och som sa det att jag var lite orolig att det skulle vara så himla mycket ilska i den. Eftersom den heter Helig Vrede. Men redan på första sidan så insåg jag att nej, så är det inte alls liksom. Det snarare handlar om liksom kraft. Och det är det jag vill förmedla också. Det är inte att man ska gå runt och vara arg. Men att det behöver liksom, den här heliga vreden behöver vi ta tillvara på. Det jag önskar är ju att vi skulle få utrymme att känna den här heliga vreden. Att den blev liksom någonting som vi såg som en helt naturlig drivkraft i våra liv. Som talar om för oss väldigt tydligt att vår kropp och vår liksom system har en stor intelligens som vet så mycket mer än våra hjärnor klarar av att liksom tänka fram. Plus att hjärnan ofta är mycket mer programmerad, eller vad man ska säga, utifrån den kultur vi lever i, vad som är normaliserat och vad som är liksom, ja, så här gör man. Och så har vi slutat lyssna på kroppen, för den kanske säger tvärtom ibland. Och då, det går ju inte, hur ska vi få ihop det då? Men om vi börjar lyssna mer på kroppen, på själen, liksom, ja, känna efter, så tror jag att vi kan hitta så mycket mer som är sant och som vi skulle må bättre av att leva i linje med, istället för att hela tiden liksom trycka undan och stoppa undan och gå emot. Och jag tror att det här också är livsviktigt för vårt samhälle, för liksom människor som individer, för jorden. Jag upptäckte ju det liksom när jag började. Boken kretsar kring en del kring min rehabilitering och hur jag hittade liksom vägar framåt i min sjukskrivning och så. Och det jag upptäckte var att det fanns paralleller. Att dels hade jag min personliga utmattning. Sen fanns det ett samhällets utmattning som vi kan se omkring oss. Och sen finns det en jordens utmattning som vi ser i liksom klimatkriser och allt det här andra. Och att alla de här nivåerna behöver vi liksom handskas med. Och det jag upptäckte var att det dels handlar om att vara lite mer sann. Att vi behöver liksom hitta det här som liksom känns i oss. Vi behöver hitta tillbaka till kontakten med jorden, med naturen. Både liksom den mänskliga naturen men också naturen runt omkring oss. Och liksom hitta sätt att leva i samklang med den istället för att Och där har ju kristendomen också kommit med skapelseberättelsen, att vi ska berättelsen att vi ska liksom stå över djuren och stå över naturen, istället för att se liksom att ja, men vi är otroligt beroende av varandra, och vi människor, jag menar, vi har levt en liten ytterpytte sekund av liksom jordens existens, och vi tror att vi liksom, det är oss allt kretsar kring. Och att vi behöver liksom hitta tillbaka till det här att vi är en del av någonting mycket större, och att vi inte bara liksom ska titta upp efter någon slags gudomlighet där uppe och tänka ut hur ska vi liksom förstå det, utan känna ner och lita till att ja, men jag vet i mig, jag behöver inte söka sanningen liksom i en bok, jag behöver inte söka sanningen från en präst, jag behöver inte liksom gå till en kyrka för att hitta det, jag kanske vill gå till kyrkan för att där kan vi tillsammans söka oss fram till någonting, men då ska det vara att alla har sin röst i det, liksom, att alla har möjlighet att känna in. Så länge det liksom bara är någon som där uppifrån berättar för någon annan, då blir det liksom inte, det funkar inte. Utan jag tror att vi behöver hitta sätt att bemyndiga liksom, oss själva och varandra. Att vi vet mycket väl liksom, vad som känns rätt i oss. Vi har bara lärt oss av med att känna det. Liksom. Och vi behöver hitta det, vi behöver agera på det för att liksom, rädda både oss själva och samhället och jorden. Det hoppas jag att man tar med sig när man läser.
Ja, det hoppas jag. Det låter ju smart. Alltså, grejen är typ när du går igenom din process där med olika liksom, dig själv, krisen och jorden och samhället och så vidare. Alltså, det är ju det som jag känner själv som människa. Det är ju liksom att alla hamnar ju i någon, just nu känns det som alla hamnar i någon slags depression. Men det känns som att samhället kräver mer av en innan, och du får ju så lite tillbaka, så att jag tror att till slut känner man sig bara typ trött och otillräcklig till allt egentligen. Man är ju jävligt trött på allt, alltså. Jag känner ju ibland, så körde hit, jag bara så och kollade ut och så körde jag vissa träd och så, och tänkte såhär, fan det är skönt egentligen att vara bara i naturen och verkligen inte tänka på allt annat press som behöver hända runt omkring en hela tiden. Jag måste dit. Jag måste åka hem. Jag måste åka hem till det. Det, är så här, det tar ju på människan, alltså. Man önskar ju verkligen att alla bara kunde vara här och nu och inte hela tiden försöka vara någon annanstans.
Ja, det låter ju helt magiskt.
Ja, men det är det.
Ja,
det är ju så här, ja, vi måste göra det. Nu är det 16:00. Nu måste vi dit. Och det är så här, man önskar ju någonstans typ att där allting började bara i historien, Gud, allt det här. Det var inte det här som vi skapade då. Det var inte det här Gud skapade egentligen. Gud skapade ju natur och nakna människor. Och det var ju inte det så här, snabba bilar, snabba cash. Det var ju verkligen helt harmoniskt. Alltså det skulle vara mer harmoni än vad det är nu. Nu tror jag att alla är bara splittrade i själen.
Och det är där jag tänker också att vi behöver ta ett steg tillbaka och se att det här är ett system som vi har skapat. Det kallas till exempel kapitalism. Som kräver att vi får vinst, vi producerar mer, vi konsumerar mer och så vidare, vilket är ohållbart plus inte särskilt sunt för människan. Och jag tror att vi behöver liksom se att de här systemen som vi har, ja men nu behöver vi liksom, vi behöver att människor konsumerar mer för att vi ska få upp, liksom, för att då får vi producera mer, då får fler jobb. Ja, fast vänta nu, det här är ju lite snurrigt liksom, kan vi inte bara säga stopp och säga så här, varför jobbar vi? Varför jobbar vi ens? Jo, för att saker kanske behöver göras. Okej. Okay. Så saker behöver göras och därför jobbar vi. Men om vi hittar på grejer nu för att göra bara för att man ska ha ett jobb, för att man ska kunna få en inkomst. Men då har vi kommit ifrån det här att vi liksom, att vi gör någonting för att bidra till ett samhälle som vi är en del av. Då har vi liksom hittat på grejer vi ska hitta på för att tjäna tillräckligt med pengar för att kunna göra roliga saker på fritiden. För att liksom, hur ska vi annars orka leva när vi måste gå till det här tråkiga jobbet? Jag menar, vi har ju helt liksom tappat kontakten med varför gör vi saker överhuvudtaget? Liksom? Vad är det att vara människa? Varför är vi här? Vad går mitt liv ut på? Ska jag hålla på så här dag efter dag? Och liksom, ja. Eller varför är vi här?
Jag tycker du ser jävligt mysigt ut där. Mor, så tycker jag att jag kan gärna flytta in där. Så kan du få jobba om du vet.
Men jag har ju faktiskt gjort det. När jag sa upp mig så sålde jag också mitt radhus och flyttade ut i den här lilla sommarstugan ute i skärgården. Så att jag har ju haft ett år här nu vid havet och skogen och kunnat gå barfota ute i naturen varje dag. Och jag tror att det har varit otroligt bra för mig. Att jag mår mycket bättre idag. Har fått mycket bättre kontakt både med med mig själv liksom, men med naturen. Man ser naturens skiftningar, man förstår att vi människor också lever i naturens skiftningar. Olika årstider påverkar oss på olika sätt. Man kan inte vara lika produktiv när det är mörkt och så. Då ska vi gå ner lite i vila för att sen liksom gå upp igen. Naturen visar oss det här, men vi har tappat kontakten med det och vi har fått lära oss. Och det var ju det som hände liksom när de abrahamitiska religionerna, vetenskapen kom in och på något sätt talade om att nej, men människan kan styra över det där. Vi är inte alls slav under naturen, vi kan styra över den. Och så har vi försökt liksom hitta på sätt att styra över det här istället för att se att vi kommer aldrig komma ifrån vår mänskliga natur. Det är en del av vilka vi är. Och om vi inte är i samklang med det här, om vi hela tiden kämpar emot, så mår vi inte bra. Och det ser vi ju runt omkring oss. Liksom.
Ja, verkligen. Nu blir det snart höst här på månaden, så ska jag säga till min chef. Ellen sa, jag är inte så produktiv under hösten.
Nej, precis. Vi jobbar mot naturen nu.
Fast hösten kanske är jätteproduktiv. Ja. Det är då du ska skörda och
ja, sånt. Faktiskt. Mm. Ja.
Men jag tror att vi behöver hitta, och det behöver inte bara vara liksom årstiderna, det kan också vara att se att just den här perioden i mitt liv så behöver jag gå ner i fart lite. För jag har haft några liksom hektiska år där jag varit det och det och det. Nu behöver jag vila ett tag för att kunna komma igång igen. Och vi ger oss sällan tid till det, för att det finns inte utrymme i vårt system heller. Och det är ju otroligt kontraproduktivt, det kände jag ju när jag var sjukskriven. Hade jag fått vara det i lugn och ro och fått fokusera på det som fick mig att må bättre, då skulle jag ju kunna komma tillbaka och vara till nytta igen. Men istället blir man liksom motarbetad och stressad, vilket gör att det tar längre tid. Man ska komma tillbaka fast man inte är färdig och så vidare. Liksom. Det är ett system som inte heller är till nytta för oss i samhället, för vi förlorar en massa pengar på det. Liksom.
Ja, verkligen. Jag tycker vi tar alla en lag på utskrivningen allihopa.
Det gör
det. Ja, vi lär upp oss lite grann. Ja. Ja, det går ju så fort i livet här just det, tycker jag. Ju mer, alltså det är ju också lite grann det som händer, är ju att allting, det händer så mycket runt omkring oss hela tiden att även livet går ju precis fort. Dagarna går ju fortare än någonsin nu än innan, tycker jag.
Ja, jag menar dagar är ju mycket längre än jag var yngre än vad de är nu. Ja, jag vet inte om det har med åldern att göra. Av det, att man har betydligt mer att göra nu. Vi har fler måsten, så man hinner inte med de här mästerna.
Man hinner inte med det, tiden går fort alltså. Ja. Det gäller att ta vara på livet lite grann som du gör, Ellen. Ute i skärgården och barfota, tycker jag. Och verkligen intressant också det med hur du ser och så vidare på Bibeln. För jag tror oftast att det är oftast det som händer, att folk går emot lite grann att tro på Gud och religioner och så vidare på grund av att de tror lite det som jag frågasätter nu, typ så här, men hur kan det vara möjligt, det är bara löjligt liksom och bla bla. Men i själva verket så är det ju egentligen, vi betyder mycket mer kanske än, för alltid när man refererar till det är ju det som står i Bibeln, typ så här, men i Bibeln och det var det, för att Adam och Eva, det är vi alla syskon, eller? Så jag tror att det är så mycket mer än bara det, en religion egentligen, så att tro på någonting är viktigt, tror
jag. Ja, det är så definitivt. Och det är oerhört intressant det här. Man kan ju prata hur länge som helst om detta. För det är som du säger, att det finns ju tweakar på allting. Och som Oskar sa, när man går in och tittar på det som står i Bibeln, att det är motsägelsefullt och vad är vad egentligen och hela den biten. Det gör ju att man tänker, och jag menar, jag och Oskar då som är intresserad av mysterier och mysticism och sådana saker, och vi har grottat in oss i aliens och allt möjligt sånt här. Vi hittar ju också nya möjligheter med nya erfarenheter och kunskaper, precis som du gör. Och då när man ställer det här mot varandra då, så blir man så, vad ska man tro på? Vad ska man göra? Det pratar mot det där, och det här andra, det pratar för det. Och, alltså det är så många dimensioner i allting.
Men det är väl då det är viktigt att hitta den där, liksom, vad jag grundar i. Alltså kan jag på något sätt lyssna in, vad känns vettigt i mig? Vad känns sant? Liksom? Och sen också att, jag menar, vad vet jag? Det är väl mycket, otroligt mycket som är möjligt som jag inte liksom kan komma och säga att nej, det skulle inte kunna hända. Jag menar, vad vet jag? Att liksom hålla det öppet och säga att jaha, och det kanske inte behöver motsätta varandra heller. Liksom. Vi är så liksom det var som någon som berättade för mig, när det gäller liksom i relationer med människor, när man har olika behov, och så får man för sig att den ena måste liksom offra sitt behov för att den andra ska få sitt igenom. Istället för att se det som att du har det behovet och jag har det behovet. Okej, hur kan vi se så att vi hittar vägar så att båda får dem liksom tillfredsställa på något sätt? Liksom. Det är så begränsade att tänka att det är antingen eller att liksom, är det sant, då kan inte det vara sant. Ja, men tänk om båda är sant, fast på olika sätt eller på olika nivåer. Eller på olika, ja, men så. Att man inte behöver liksom vara så tvärsäker, man behöver inte vara så liksom stänga dörrar eller säga att okej, nu måste jag antingen tro på det eller inte. Jag kan få stanna i, jag vet inte, ett tag. Det har varit otroligt viktigt för mig att bara få säga så här, jag vet inte. Det verkar intressant tycker jag. Jag vill utforska mer, men jag vet inte. Jag har ingen aning. Hur ska jag kunna veta om det är sant eller inte? Liksom? Och det tror jag vi skulle behöva mer av idag.
Jag har kommit till en sån gräns att jag tänker ibland det så här, att man pratar Gud och man pratar utomjordingar och så vidare. Men någonstans är det någonting som säger mig hela tiden typ så här, det där är det är skitlitet jämfört med vad som egentligen är sant. För mig är det typ så här, alla har en chef typ. Och jag tror att Gud är inte det allsmäktiga och det största som finns. Jag tror att det finns någonting mer än vad vi någonsin kommer någonsin förstå. Mm. Och att det är vad den är, det vet inte jag. Men jag tror att det vi sitter och spekulerar här med gudar och utomjordingar, så det där är ett spott i havet egentligen jämfört med vad som är hela universum. Det är betydligt mycket mer större än en gud, tror jag. Men vad det är vet inte jag.
Nej.
Och det är fan det man vill önska att ta reda på. Så vi får väl se om jag gör det när jag ligger på min dödsbädd eller inte. Men
det där jag tänker också, det här, vad tror man då på om det hela tiden finns någonting som är större eller mer komplext och sånt där? Och för mig har det ju varit att, och det är ju lite det jag landar i min bok också, att någonstans behöver jag också utifrån min horisont liksom kunna säga så här, leder det här till gott? Leder det här mig till att liksom må bättre, vara en liksom bättre människa i mitt samhälle, i mina relationer och så vidare. Gör det inte det, men då kanske det inte är så vettigt. Liksom. Då kanske det inte är en del av en religion som funkar liksom, för mig. Och då kanske vi behöver titta på det och säga så här, fast om inte det och som jag tänker till exempel att Jesus var ju en sån som enligt mig liksom vände upp och ner på det mesta. Och sa liksom, sist ska bli först, minst ska bli störst. Och så. Han hade inte, han diskriminerade inte människorna, gick snarare till den som liksom hade sämst, som man såg ner på i samhället, gick ju han till och sa så här, dig ska jag äta middag hos ikväll, vilket fick alla så här, varför ska du det? Så att han var ju den som liksom, han gick liksom emot allt det där av så här ser vi på någonting i samhället, det här är vad vi har kommit överens om liksom. Och då tänker jag att det borde vi ta med in i kyrkan, och det gör vi till stor del. Det är ju väldigt många församlingar som är aktiva i sitt HBTQI-arbete och är delaktiga i Pride och allt det här liksom. Men det finns fortfarande homofobi kvar också inom kyrkan, och det finns fortfarande liksom kvinnohat kvar inom kyrkan, det finns fortfarande rasism i kyrkan och så vidare. Och då tänker jag så här, hur går det ihop med att det liksom är Jesus som vi på något sätt har byggt den här kyrkan på, och hur han betedde sig mot människor och så. Och då kanske vi liksom måste, ja men, och så säger någon så här, ja men jag läser där i Bibeln och där står det. Och då tänker jag så här, fast det kanske man inte kan göra och plocka ut bara så här vissa delar, utan man kanske måste tänka så här, vad var grund, liksom basen i vad Jesus pratade om, vad han visade på. Liksom, ja men om det då är liksom kärleksbudskapet, älska dig nästa som dig själv. Om det är dans och uppståndelsen, död och uppståndelse, att det finns liksom en ny möjlighet, ja men då är det väl liksom grundläggande saker som måste genomsyra allt. Och sen kanske det inte spelar någon roll liksom om de andra små, precis som du säger, det kanske är detaljer och det kanske är så här, ja, jag vet inte, men om jag har den alltid liksom att utgå ifrån i den här situationen, om jag tänker kärleksbudskap, om jag tänker uppståndelse, hur ska jag agera då liksom? Och att vi liksom hittar det som på något sätt känns sant och utgår ifrån. Och sen huruvida det liksom är kopplat till en gud eller till någonting annat, jag vet inte. Men om det får oss att fungera med varandra i samhället, fungera bättre med varandra, så är det ju gott liksom.
Mm. Ja, jag tycker det är super smart sagt.
Ja,
ja, tiden går ju fortare än man tror oftast.
Ja, det är ju.
Så vi har ju kört 1 timme och 7 minuter.
Ja,
det är det, vi skulle kunna sitta i 3 timmar till tror jag. Ja, jag har ju säkert 3000 frågor till.
Ja, jo, jag med. Jag har en massa frågor till.
Men om... jag har inte ens kommit till fängelseprästen.
Nej, precis. Det får kanske bli ett avsnitt till.
Ja, det tycker jag.
Men om man har lika mycket frågor som mig, Oskar, och vill få tag på dig, hur hittar man dig? Vart finns du i etern?
Men jag finns, dels så har jag en egen hemsida. Mitt företag heter själslikt.nu. Och det heter också min hemsida. Så där kan man dels se, jag målar också och har lite coaching och sådär. Man hittar mina böcker där och så. Så där får man jättegärna höra av sig via den. Man kan också bara skicka ett meddelande till mig via den sidan. Och sen så finns jag på Instagram. Det kan också vara en sån bra väg. Och då heter jag Ängelen med AE. Ängel. Så där får man jättegärna leta upp mig också.
Hör du att prästen definierar sig som en ängel?
Jajamän, sa jag.
Det började faktiskt långt innan jag blev präst att jag använde det som liksom där. På
något. Det är något gudomligt med det.
Jag tyckte det var lite roligt.
Jag känner ju någonstans att vi får nästan ha ett till avsnitt med Ellen om hon är intresserad. Där vi egentligen pratar också, vad fick henne att bli präst? Och hennes jobb inom fängelset och så vidare. För att det känns som att det är faktiskt jävligt spännande.
Det är alldeles för många frågor hängande.
Ja, och för lite tid.
För lite tid, ja.
Så vissa tid.
Ja.
Så att, ja, men jag pratar gärna mer med det.
Ja, det gillar vi.
Ja, det gör vi.
Så, ja.
Ja, men ja, precis. Jag skulle säga det också att vi har ju en Patreon-kanal. Eller hur?
Ja.
Och där får man jättegärna gå in och... lyssna på extra avsnitt och se bakom kulisserna bilder och såna här saker. Där delar vi med oss av extra saker.
Ja, och tanken är ju att vi kommer egentligen släppa, de flesta avsnitten kommer ju släppas på Patreon framöver.
Precis.
Så att det är egentligen bara in och bli medlem.
Ja.
För där kommer alla majoritetsavsnitten komma.
Om man vill fortsätta lyssna på Oskar och Fredrik så är det Patreon som kommer gälla här. Vi har inte satt ett datum ännu när vi kommer trippa över helt, men...
Det är inom kort del, va?
Ja, så ta chansen nu direkt.
Ja, super.
Ja, men tack så mycket Ellen och välkommen tillbaka då. Så ska vi hitta ett nytt datum för nästa inspelning. Och det är inte om ett år framöver, utan det ligger betydligt närmare i tid.
Ja.
Ja, men tack så mycket själva. Det var jättekul att vara här och prata med er.
Tack
så mycket. Ha det bra.
Hej.
I know.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.